Det var en turistguide som stod längst fram i turistbussen och skulle guida en grupp människor genom en vacker stad här i Europa. De kom fram till en fin kyrka och han pekade ut genom fönstret på kyrkan och sa: "Hörni, ser ni den här vackra kyrkan till vänster om bussen?" Och alla i bussen sa: "Ja, vi ser den, vad fin den är." Och han säger: "Ser ni vilka fina spiror som kyrkan har?" Och alla i bussen sa: "Ja, vi ser vad fint det är." Och han sa: "Ser ni de vackra fönstren på den här gamla byggnaden?" Och alla i bussen sa: "Ja, vi ser hur vackert det är." Och han fortsatte och sa: "Ser ni de fina konturerna runt ramarna på portarna in till kyrkan?" Och alla i bussen sa förstås: "Ja, vad fint det är, helt otroligt, vilken vacker byggnad." Och sen sa guiden så här: "Ser ni Gud där inne i kyrkan?" Och alla turister i turistbussen, de ryggade till lite och entusiasmen försvann. Och några av dem sa: "Nej, det gör vi inte." Och guiden sträckte på sig stolt och sa: "Det är för att han inte finns där." Guiden började gå ut genom bussen och nöjd med sin bravad så sträckte han på sig och gick vidare i programmet. Men i bussen så satt en kvinna. En äldre kvinna som hade en tro på att Gud fanns till. Att Gud finns där. Kvinnan reser sig snabbt och tar sig långsamt fram till mannen. Och innan guiden hinner gå ut så tar honom i armen, vänder honom om och säger: "Ursäkta mig, herr guide. Får jag ställa en fråga?" Guiden vänder sig till henne och tänker: "Ja, det är klart hon ska få ställa en fråga, en av turisterna som är ute på turen här." Så den här kvinnan vänder sig till alla turister i bussen och pekar på guiden och säger: "Ser ni den här ståtliga guiden?" Och alla säger precis som förut: "Ja, vi ser honom." "Ser ni den vackra kostymen som han har?" Och alla säger: "Jajamän, vi ser hans vackra kostym." "Ser ni den fina slipsen som han har knutit så vackert?" Och alla turister sa: "Ja visst, vi ser hans vackra slips." "Ser ni hur fint han har kammat håret, hans fina frisyr?" Och alla i bussen sa: "Jajamän, vi ser det. Han har skött sig bra idag." Och sen vänder hon sig till alla turister i bussen och säger: "Men hörni, ser ni den här mannens förstånd? Ser ni hans hjärna?" Och förstås, de som satt i bussen, turisterna där, så de var ju tvungna att säga: "Nej, det gör vi inte." Och kvinnan sträcker på sig och säger, precis som guiden: "Det är för att hans förstånd och hans hjärna finns inte där." Ni vet, många av oss i den här världen lever i en typ av övertygelse om att om vi inte ser någonting, då finns det inte där. Om vi inte kan ta på någonting och lukta på någonting, så existerar det helt enkelt inte. Men faktum är att konsensus inom vetenskapen och konsensus inom bland alla människor på vår planet är faktiskt att vi tror på väldigt mycket som vi inte direkt har sett. Som vi inte direkt kan lukta på eller uppleva med våra direkta sinnen. För 2 veckor sedan, drygt en vecka sedan bara. För drygt en vecka sedan så kallade LIGO-laboratoriet till presskonferens. LIGO-laboratoriet har existerat, det är ett projekt som existerat i 25 år. Miljontals av dollar, tusentals forskare och en mängd ingenjörer har varit involverade i det här projektet. Där man försöker lära sig mer om den existens vi befinner oss i. LIGO-laboratoriet söker efter någonting som kallas gravitationsvågor. Gravitation som förbryllat oss som människor under de senaste 100 åren. Sedan Einstein började utveckla och fundera på vad det egentligen är som Newton upptäckte när han satt där under trädet och såg ett äpple falla till jorden. Ni kanske själva har upplevt det också. Jag tar min telefon här eftersom att jag inte vågar ta någon annans tekniker framme. Vi kan testa och se någonting i vår värld som ter sig på ett visst sätt. Till exempel min telefon. Jag håller den så här och när jag släpper den så beter den sig på ett visst sätt. Och som människor så är vi nyfikna och försöker förstå varför det är så. Så Newton kallade det här för någonting som kallas gravitationskraften. Lägg märke till att ingen människa på planeten Jorden har sett gravitationskraften. Är det någon här inne som vill räcka upp sin hand och säga, jag har sett den? Någon? Nu en annan fråga till dig. Hur många här inne vill hålla med alla de här kloka människorna, kanske det som dina lärare sa i skolan? Hur många här inne vill räcka upp sin hand och säga, jag tror på att gravitation existerar? Hur många vill säga det? Jag gör det också, jag lyfter upp min hand. Nu, det här är komplexa frågor. Och mycket handlar om att definiera ord och vad menar man med saker och ting. Vad betyder gravitation? Vad betyder tro? Vad betyder vetande och så vidare? Och några av de sakerna ska vi gå igenom här ikväll. Men vart jag vill komma till är det här. Så för drygt en vecka sedan så kallades det LIGO-observatoriet eller laboratoriet till en presskonferens där de stolt kunde ställa sig efter 25 års forskning och säga, vi har funnit gravitationsvågor. Gravitationsvågor som förutsades för 100 år sedan utav Einsteins allmänna relativitetsteori och de ekvationer som han utvecklade tillsammans med matematiker som stöttade honom. De ställer sig där glatt och stolt och säger, för 1,3 miljarder år sedan kolliderade två svarta hål. Och vi har idag 1,3 miljarder ljusår bort. Så har vi idag lyckats se vad som hände. Det som jag tyckte var intressant här är hur under den här en timmes långa presskonferens ställer sig forskare efter forskare upp för att beskriva hur modern vetenskap har lett fram till den här upptäckten. Och ingen av dem uttrycker sig som vissa av oss ibland gör, där vi säger, jag vet att så här är det. Hur många här inne har någon gång vänt sig till sin fru, sin man, sin flickvän, sin pojkvän, sin bror eller sin syster? Hur många här inne har någon gång varit involverad i en sån diskussion där du säger, så här är det! Jag vet att så här är det! När jag räcker min hand, jag tar upp två änder, jag är där och säger, jag vet att så här är det! Men hör och häpna, om du följer med, vilket jag har gjort de senaste 10 åren, för det är ett personligt intresse hos mig. I modern vetenskap och framförallt teoretisk fysik som försöker förstå hur vår värld fungerar, så är det superovanligt. Du får leta väldigt länge efter en intelligent forskare som ställer sig upp och säger, så här är det, punkt slut. Du får leta väldigt länge efter att hitta en sån person. Vetenskapen är väldigt ödmjuk. Men där finns också du och jag som människor som inte är så insatta. Vi blir ofta väldigt svartvita och säger, så här är det. Jag tror på vetenskap, inte på Bibeln. Jag vet, jag tror inte. Medan så ser det inte ut för de människor som är där och har insikt i hur vår värld existerar. Låt mig visa, lyfta fram och läsa ett citat ifrån ledaren för LIGO-observatoriet och hur han uttryckte sig i en sammanfattning av vad det är de har kommit fram till. Lägg märke till, ingen var där för 1,3 miljarder år sedan och såg vad som har hänt. Det här baseras på en mängd andra orsaker än att direkt kunna se en hjärna, eller ett förstånd, eller ett sinne, eller gravitation. Det här baseras på andra orsaker än att man direkt ser det som man blir övertygad om existerar. Så här uttryckte han sig, David Reitz. För drygt en vecka sedan så sa han: det tog oss månader av noggranna undersökningar och analyser samt återanalysering av olika data för att försäkra oss om att det vi upptäckt verkligen var gravitationsvågor. Och vi har övertygat oss själva om att så är fallet. På engelska, för att göra citatet tydligare, så säger han: we have convinced ourselves that this is the case. Vi har övertygat oss själva om att så är fallet. Jag tror det här är en väldigt klok kille. Och jag själv räcker upp min hand och säger: jag tror på att gravitation finns där. Utav allt som jag har att döma, all min erfarenhet, all min begränsade kunskap som människa, jag är inte ens forskare som de här, men jag har valt att tro på att naturlagar finns där på grund av den värld som jag lever i idag. Men det blir svårt för dig att hitta en person som säger punkt slut, så här är det. Det närmaste vi kommer när vi lyssnar till såna här smarta människor är: vi är övertygade om att så här är fallet. Varför? Jo, för att när det gäller kunskap så är det mycket mer komplext än ordet som du och jag ofta använder när vi pratar om vetande. Nu, vad är vetande? Du och jag tror ofta att vetande är ett absolut bevis på att så här är någonting. Men det är väldigt svårt att hitta i vår verklighet och vår existens. En definition för att göra det tydligare för oss: en hypotetisk deduktion är en vetenskaplig metod som anses beskriva hur vetenskaper fungerar. Den kommer ifrån den logiska empirismens försök till att finna hur kunskap kan genereras ur induktion. För att göra det här lite enklare för oss så vill vi fokusera på tre ord här: deduktion, logiskt och empirism. Deduktion är alltså härledning, slutsatser, logik, det som ofta du och jag använder varje dag. När du stiger upp på morgonen, så kanske den här morgonen hade du samma erfarenhet som jag. Efter frukost så gick jag in på toaletten, jag tog min tandkrämstub och jag klämde på den, och då förväntade jag mig att tandkräm skulle komma ut. Hur många här inne känner igen något sånt? Jag har gjort likadant. Hur många borstar tänderna i morse? Om jag ställer den frågan. Nu hoppas jag alla räcker upp handen här. Hur många har någon gång borstat tänderna? Så kanske jag ska ställa frågan. Du och jag förväntar oss att någonting ska hända. Det baserar vi på empirisk fakta, vår erfarenhet, vår upplevelse tidigare. Igår så tedde sig tandkrämstuben på samma sätt. I förrgår på samma sätt. I förrförrgår på samma sätt. Men det är väldigt svårt att i vetandets strikta mening säga: jag har ett 100% bevis att idag när jag klämmer på tandkrämstuben, då kommer det komma ut. Det här kommer bli enklare snart att förstå. Men vi är övertygade om att så är fallet. På grund av logik, deduktion, alltså härledning. Att ja, igår gjorde det. Och jag är lika stark idag, så därför kommer det att ske likadant som jag gjorde det igår. Okej? Nu, grejen är den här. Bara för att göra det superenkelt, för att ni ska förstå illustrationen. Under natten så kan ju faktiskt min fru gått och klämt ur all tandkräm och stoppat in ketchup. Eller hur? Det kan ju hända. Min poäng är, vetande är inte alls så enkelt som många i vår värld försöker få det att låta. Låt oss förklara lite av det här med deduktivt tänkande. Här kommer William. Det här är William. Han gillar Lego. Lego är ett bra sätt att utveckla logik och egenskaper när man är vuxen. Och barn också. Jag leker jättemycket med Lego tillsammans med William. Men för att illustrera lite av vad vetenskapens grundprocess, hur det fungerar att söka vetande eller kunskap, så låt oss kolla lite på det här deduktiva tänkandet. Det fungerar i stil med det här. Jag ställer upp ett ett påstående eller ett teorem som vi försöker komma fram till att så här förhåller det sig på olika sätt. Till exempel nummer ett här, eller nummer A. William är Dans barn. Okej? Låt oss säga att, nu har ni inte träffat William, ni känner inte mig så mycket. Men låt oss säga att du tror på att det här är sant. Okej? Låt oss bara säga att du tror på att så är det. Du är övertygad om att ja, William är Dans barn. Okej? Låt oss säga att du blir lika övertygad om sats nummer två här. Eller nummer B. Dan har inga döttrar. Låt oss säga att det här är all information du har som människa. Det här är all information du har som individ. Och du är övertygad om att det här är sant. Så här är det. Det förhåller sig på det här sättet. Okej? Om du tror på att så här är det, så kan du väldigt säkert med logikens lagar, med ett deduktivt tänkande, med din förnuftiga resonemang komma fram till följande slutsats. William är en pojke. Och lägg märke till att du kan komma fram till den här slutsatsen utan att ens träffa William. Om du väljer att tro på A och B. Hänger ni med? Logik. Förnuft. Sånt som du och jag använder varje dag i vår vardag. När vi fattar beslut. När vi kommunicerar med varandra. När vi tänker på en situation vi befinner oss i. Vi ser på saker runt omkring oss. Och vi behöver inte direkt, vad ska man säga, ha ett 100-procentigt i vetandet strikta mening bevis på att så här förhåller det sig, att se är sant. Men jag kan säga på grund av A, på grund av B, så är jag övertygad om att se är sant. Därför är det som tänkande människor uttrycker sig likt David Reitz, som säger vi har övertygat oss själva om att så här är det. På grund av den data vi analyserat, på grund av det vi sett där, så tror vi att så här förhåller det sig. Gravitationsvågor finns faktiskt i vårt universum, i vår existens. Även fast de aldrig har sett det. Och ingen människa troligtvis någonsin kommer att kunna se det som vi tror finns till. Jag hoppas ni hänger med på vad den inledningen så långt om vad vetande är. Vad den moderna vetenskapen brottas med snarare än att de påstår sig veta någonting. För kanske 50 år sedan, eller för låt mig säga 100 år sedan, då var det en stor konflikt under upplysningen mellan det som man kallade religion eller tro och vetenskap. Då var det en stor konflikt mellan de här sakerna. Men ju mer du och jag som människor har lärt oss om vår existens och också om vad tro är för någonting och vad vetenskap är för någonting och både religionens, trons och vetenskapens, dess båda begränsningar, så har vi blivit allt mer ödmjuka. Vi har blivit ödmjukare i vårt förhållande. Och idag får du väldigt svårt att hitta en insatt, tänkande vetenskapsman som säger i den absolut striktaste meningen, jag vet att det inte finns till exempel en gud där ute. Om du hittar, om du har ett exempel, så hitta mig på Facebook. Om du hittar en sån vetenskapsman som uttrycker sig på det sättet, så skicka gärna en sån referens till mig. Så får jag samla på min lista utav människor som påstår det. Min lista av de som är tänkande intelligenta och säger något annat likt det här. Vi kan faktiskt inte veta. Jag är mer ödmjuk i mitt förhållande om Gud finns eller inte. Den är lång. Medan den korta listan av det som man ibland kallar ateister i den moderna vetenskapen, den är väldigt kort. Det är svårt att hitta. Men hjälp mig med den listan. Hitta mig på Facebook. Skicka det till mig så kan jag bygga på den. Övertygelse tycker jag är ett superbra ord för att beskriva vetande. Faktum är att det är ganska svårt för dig, med den här korta introduktionen, det är ganska svårt för dig och mig att säga att vi egentligen vet någonting. Till och med det här, för att dra i lite grann. De här signalerna som observerats i LIGO-observatoriet väldigt nyligen. Det kan ju faktiskt vara, och låt mig ta i nu, det kan ju ha varit några rymdvarelser ute på någon planet som skickat ner en kurva, en signal som ser ut exakt likadan så som den vi söker efter här på planeten Jorden. Följer ni med mig? Vi kan ju välja att tro på att så kanske det är, eller hur? Men vad jag skulle vilja göra är tillsammans med de här killarna, så jag har valt att leva mitt liv på ett sätt där jag söker vad som är troligast. Vad är mest troligast i min övertygelse? Och sälla mig tillsammans med de här och säger, nej men jag tror faktiskt att det här faktiskt är det som beskrivs av Einsteins ekvationer och det som vi med modern vetenskap och den teknik som utvecklas faktiskt har observerat. Det kan faktiskt vara så att det finns gravitationsvågor. Nu, jag är övertygad om att de här killarna har rätt. Idag, utav all information jag har, för att dra till lite extra faktiskt, så vet jag inte ens om den här mannen existerar. Hänger ni med? För att ta i lite grann. Hur vet du överhuvudtaget om att personen som sitter bredvid dig existerar? Nu om vi pratar om vetande i det striktaste mening, så får du väldigt svårt att bevisa att du själv existerar. Nu blir vi filosofiska här. Men faktum är att du och jag måste välja att leva våra liv som troende. Eller övertygade om att så här förhåller det sig. På grund av att jag kan känna värmen från någon bredvid mig. På grund av att jag kan ta på. På grund av att jag tror att jag själv finns. Så kan jag välja att tro på att andra människor finns. Och så vidare. Vi kan välja att vara övertygade. Precis som de här smarta människorna. De väljer att vara övertygade om att saker och ting förhåller sig på ett sätt. Istället för att säga punkt slut, så här är det. Okej? Men låt oss ta ett steg in till att se på Bibeln. På Bibelns tro. Hur beskrivs den tro som vi hittar i den här boken Bibeln? Och lägg mig till att jag pratar inte nu om religion eller om andra typer av världsåskådningar annat än Bibeln. Utan jag vill ta reda på ett av de exempel till att förklara vår värld och vår existens. Hittar vi i den här boken som påstås komma ifrån en gud. Och jag vill bara visa er ett par texter som beskriver tro i den här boken. Vad är då tro? David Reitz säger att hans vetenskap, det är en övertygelse. Tillsammans med tusentals intelligenta människor på vår planet säger samma sak. Låt oss se vad Bibeln säger att tro är. Hebreerbrevet i Bibeln, en bok i Bibeln som beskriver tro. Kapitel 11 säger så här. Tro är en, vad för något? Hjälp mig igen. Tro är en övertygelse. Genom tro förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Nu ta en paus och fundera på de ord som används här för att beskriva tro. Tro är en övertygelse som gör att vi förstår. Svenska språket, som är mitt modersmål, säger att roten till förstå är förnuft. Förstå. Att jag vet, låt mig uttrycka mig på det sättet. Att jag vet att någonting är på ett visst sätt. Lägg mig till den sista meningen här. Det vi ser inte har blivit till av något synligt. För mig låter det här väldigt, väldigt likt logiskt, förnuftigt tänkande. Förstår ni mig? Och jag blev superglad när jag för 10 år sedan som en ung svensk kille sökte någonting mer i mitt liv och tog upp den här boken, Bibeln, öppnade den för första gången i mitt liv som 22-åring och ärligt och öppet sökte vad står egentligen här i. Och när jag fann att i Bibeln så beskrivs en tro som är någonting väldigt långt ifrån inbildning eller önsketänkande, utan en övertygelse om att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. Jag blev superglad när jag såg att det är Bibelns beskrivning utav tro. Den här idén om att vi ser saker, bord, människor runt omkring oss, vår fysiska värld, vi studerar biologi, medicin, fysik, kemi, naturvetenskap, matematik. Vi studerar saker och ting runt omkring oss och drar slutsatser. Baserat på det vi ser blir vi övertygade om något vi inte kan se. Precis som de här smarta killarna på LIGO-observatoriet som jag just nämnde. Paulus beskriver i Bibeln, en av Bibelns författare, beskriver samma tanke med de här orden. I Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 så står det: ända från världens skapelse ses och uppfattas hans, det Gud, Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Jag vill att du tar en paus och tänker på, även om du läst de här texterna förut någon gång i ditt liv, eller om det här är första gången som du överhuvudtaget ser vad Bibeln beskriver om tro. Ta en paus här och tänk på den här beskrivningen. I den här boken som väglett mänsklighet genom generation och generation på vår planet. Där du och jag väldigt lätt gör samma misstag som jag när jag såg på den här boken utifrån utan att själv läsa vad som står där i. Och säger, ja men det är bara önsketänkande. Det är bara inbildning. Här så beskrivs något helt annat. Lägg märke till vad som står här. Ända från världens skapelse så kan vi se och uppfatta något osynligt. Hans eviga makt, gudomliga natur, genom de verk som han har skapat. Följ med mig ut på en strand. Vi vandrar där på stranden tillsammans. Du och jag går där. Det är en fin sommardag. Helt plötsligt så ser vi fotspår i sanden. Föreställ dig nu att jag pekar ner på fotspåren och får din uppmärksamhet och säger, titta! Här måste det ha gått en människa! Hur många här inne skulle välja tro på att ja, det Dan har sagt är antagligen sant. Här har det gått en människa. Nu jag har väldigt lätt att tro på att så är det. Men tänk efter. Det kan ju också vara så att vi vet ju om att flygplan finns, eller hur? Säg att ett flygplan har flygit förbi stranden långt där uppe på några tusentals meters höjd. Och helt plötsligt så ramlar en väska ut ur flygplanet. Och nedfaller 2 skor. Och det här är inte vilka skor som helst. Det här är skor som inte har en sula utan som har skor som ser ut som människofötter. Okej? Okay? De faller ner där. Och de ramlar så slumpmässigt. Förfaller det sig att de ramlar efter varandra. Boom, boom, och snubblar vidare där på stranden. Nu, och sen ramlar de ut i vattnet. Och spolas bort. Okej? Okay? Nu har jag en fråga till dig. Skulle det teoretiskt kunna hända med tillräckligt mycket slump, tillräckligt mycket tid och tillräckliga omständigheter. Nu är jag som måste ställa mig tillsammans med matematikens strikta logik, måste säga, ja, teoretiskt så skulle det kunna hända. Om vi räknar på det, kanske det är en på, jag vågar inte ens gissa, en på flera miljarder chanser att något sånt skulle kunna hända. Kanske var det så att blixten slog ner. Och slog ner 5 gånger på samma ställe. Och blixtens nedslag formade något som såg ut som fotspår. På 5 platser på stranden. Hänger ni med mig? Kan blixten slå ner på en strand? Kan den det? Kan den det? Kan blixten slå ner 2 gånger på samma strand? Kan blixten slå ner 5 gånger på samma strand? Ja, teoretiskt så kan det ju ske, eller hur? Men vart jag vill komma till det här är inte vad kan hända, utan vad är mest troligt, eller hur? Vad är mest troligt? Och många av oss väljer att tro på att här har det gått en människa. Men lägg märke till vad du gör då. Du väljer att tro på någonting du inte har sett på grund av någonting du kan se. Eller hur? Precis som att du väljer att tro på gravitationskraften. Att och låt mig lägga till nu, eftersom att vi för en vecka sedan som mänsklighet tog ett långt steg fram till att säga att inte bara kalla det gravitationskraft, utan kalla att det finns någonting som kallas gravitationsvågor. Okej? Vi har bara kunnat gjort det i en vecka, att kunna säga, prata om det överhuvudtaget på det här sättet. Du och jag kan välja att tro på att gravitationsvågor finns på grund av saker vi ser. Väljer vi att tro på, övertygas om att det finns något vi inte kan se. Hänger ni med? Precis så beskriver Bibelns författare Bibelns tro. Och det finns många människor, mig inkluderat, som har studerat den här världen. Kanske är det psykologi. Kanske är det medicin. Kanske är det astronomi. Kanske är det någon gren av undersökad saker som vi kan se i vår värld. Och många tillsammans med mig har kommit till den här slutsatsen. Att på grund av det jag ser i min värld, den existens som jag befinner mig i, så väljer jag att tro på att det finns något jag inte direkt kan se. En Gud. En Gud som tycks vara upphovet till allt det som jag kan observera, som jag kan se i vår värld. Om du träffar en kristen troende, så kan den lyfta fram en mängd olika orsaker, det vill säga fotspår i sanden, till varför de har valt att tro på Gud. Och de är alla, tror jag, lika värdefulla som att jag väljer att tro på gravitationskraften genom att uppleva att min telefon faller neråt. Någon kanske säger, för mig hände det när jag studerade på läkarlinjen och jag studerade cellens uppbyggnad och jag blev övertygad om att det här kan inte ske genom naturliga processer med tillräckligt mycket slump, tillräckligt långa tider och vissa omständigheter, så faller allting helt enkelt på plats. Jag dras till att tro att en intellekt måste ligga bakom det här. Kanske möter en sån kristen troende. Kanske är det någon som säger, jag har öppnat den här boken och här i så hittar jag att en tredjedel av Bibeln består utav profetiska förutsägelser. Att här i så finns det förutsägelser om vad som ska ske i vår värld långt innan det skedde. Många kristna lyfter fram den faktan i Bibeln. Vem som helst kan öppna den här boken och läsa saker som förutsagts tusentals år innan det sker. Saker som sker idag och som kommer ske imorgon kan vi läsa om i den här boken. En tredjedel av den här boken beskriver den typ av företeelser. Och säger, på grund av det har jag valt att tro. På att det måste finnas något mer än det jag kan se. En Gud som inte bara vet det förflutna. Som inte bara vet vad som sker idag. Utan som också vet vad som kommer ske i framtiden. Kanske träffar du en annan som säger, jag har upplevt att Bibeln är Guds röst till min själ. Jag fick en så stark upplevelse av att det finns någon där ute som förstår mig bättre än jag förstår mig själv. Det är ett förnuftigt bevis på din tro. Hur många här inne har varit i Skåne i Sverige? Hur många? Skåne, Sverige? Några av er. Titta. Hur många har varit i en ort som heter Lund? Av ni som varit, det ligger där i Skåne, Sverige. Ja, titta. Nu, hur många har varit vid en sjö utanför Lund som heter Tvedörasjön? Få. Nu jag ska berätta om den platsen. Jag och min fru och vår pojke William. En sommar så bestämde vi oss för att vi ska göra ett badmaraton. Vi ska ut på stranden. Och vi åkte runt i Skåne där vi bor. För att leta rätt på alla badplatser som vi kunde hitta. Och testa hur de är. Och bland alla de fantastiska platser vi hittade så kom vi till någonting som så småningom och fram tills den här dagen blev och är vår favoritbadplats. Den heter Tvedörasjön som jag just skulle beskriva för er. Föreställ er en stor sandgrop mitt ute på slätterna där i Skåne i Sverige. En stor sandgrop nästan, som ungefär som en oas nästan. Du tror inte att du är i Sverige eller uppe i Skandinavien, i Norden. Du tror det är någon annanstans. Och du kommer dit och du ser de här dynorna av sand. Och du ser det varma vattnet. Du ser de här fina träden som hänger där över. Och jag minns hur vi första gången vi kom dit och jag sa till Andrea, det här ser ju ut som himmelen! Och vi förstår ju vad det betyder, för vi har ett begrepp av himmelen som beskrivs i den här boken, Bibeln, som en väldigt vacker och fantastisk plats. Och det här blir vår favoritplats, Tvedörasjön. Nu har jag en fråga till dig. Hur många här inne kan ställa sig upp nu och peka på mig och säga, aj Dan, den där sjön, den finns inte. Aj Dan, det där har du aldrig upplevt. Hur många är beredda att göra det? Nu kom ihåg att mitt påstående, Tvedörasjön finns, det är antingen sant eller falskt. Eller hur? Antingen finns den där eller så finns den inte. Men ingen av er kan ställa er upp och säga, ja men Dan, det där finns inte. Varför? Jo, för det här är min upplevelse. Jag har upplevt det. Jag har haft en erfarenhet med det. Det var så jag kände. Det var så jag tänkte. Det var så jag upplevde det. Nu du kanske kommer dit en dag och säger, nej, det här kan inte vara Tvedörasjön. Det är inte alls så som Dan upplevde det. Men kom ihåg, min erfarenhet är fortfarande densamma. Och ingen människa på planeten jorden kan ta ifrån mig det. För det är min erfarenhet och min upplevelse. Det kan vara ett av mina fotspår i sanden också. Det jag kan säga, vet ni vad? Jag är övertygad. Jag är 100% övertygad om. Lika övertygad som att jag själv finns till. Så tror jag att Gud finns till. För jag har upplevt hans röst tala till mig genom den här boken. Och det har jag upplevt. Det är min erfarenhet. Och det kan vara ett av mina fotspår. Jag kan säga, på grund av det, eller låt mig använda det deduktiva tänkandet. På grund av A, B, C, D, minns ni? På grund av A, B, C, D, E, F, G så har jag valt att övertyga mig själv. Kom ihåg, det är ord från Ritz. Okay? Övertyga mig själv, Ritz, förlåt, om att så här är det. På grund av A, B, C, D, E, F, G så tror jag. Jag är övertygad om. Eller låt mig använda ett hemskt ord här. Jag vet att Gud finns till. På samma sätt som att jag vet att jag själv finns till. Jag är mer bekväm med ordet tro. Jag tror att jag finns till. Jag tror att du finns till. Och jag tror att det finns en Gud som lyssnar till oss. En av de mest inflytelserika kristna författarna på vår planet hette Ellen White. Och hon beskriver i en liten bok som heter Vägen till Kristus, som jag vill rekommendera dig att få tag på. Vill du läsa en kristen bok någon gång så rekommenderar jag en kort, enkel kristen bok, Vägen till Kristus. Där så beskriver hon hur vi kan ha en relation, en tro på en Gud som vi inte alltid kan se. Hur vi ska hantera det med tvivel, vad bön är för någonting och så vidare. Vad det innebär att vara troende. Och där så beskrivs något helt otroligt i relation till kvällens tema. Lägg märke till den här kristna författaren som hjälpt jättemånga människor på vår planet att förstå vad Bibelns tro handlar om. Hur hon uttrycker tro. Vägen till Kristus, sida 92, så står det så här. Gud väntar inte att vi ska tro något utan att han ger oss tillräckliga bevis på vilka vi kan grunda vår tro. Hans existens, hans väsen, sannfärdigheten av hans ord bekräftas genom vittnesbörd som talar till vår fantasi. Vänta, ta en paus där. Jag vill bara se om ni är vakna. Hänger ni med? Vad står det för något? Förnuft, inte fantasi. Den här kristna författaren uttrycker sig på ett sätt där hon säger att tro, det är inte en inbildning. Tro är inte ett önsketänkande. Tro är inte det som jag trodde att tro var för 10 år sedan. Då trodde jag att tro var någonting som du och jag som människa inbillar oss själva om för att det får att små bra. Ungefär som vi säger, ja, men jag tror på tomten, för det, jag mår bra utav det. Så säger vi, ni är lite äldre, ja, men jag tror på Gud, för det, jag mår bra utav det. Jag inbillar mig någonting som jag djupt inne vet inte är sant. Men det är långt ifrån Bibelns tro. Kanske är det din tro eller någon annans förståelse av tro, men inte den kristna tron. Jag läser det igen. Gud väntar inte att vi ska tro något utan att han ger oss tillräckliga bevis på vilka vi kan grunda vår tro. Hans existens, hans väsen och sannfärdigheten i hans ord bekräftas genom vittnesbörd som talar till vårt förnuft. Vårt förnuft. Vårt logiska tänkande. Vår deduktiva process. Vår logik. Och sådana vittnesbörd finns i överflöd. Att hävda att vi vet att Gud inte finns, eftersom det är vårt tema ikväll, är faktiskt väldigt oklokt, för att uttrycka mig milt. Att uttrycka sig på det sättet, att jag vet att så här är det, är faktiskt väldigt farligt för oss. När vi börjar prata om människor som är insatta i hur vetande, hur vetenskap fungerar. Albert Einstein var väldigt noggrann med att ta avstånd, starkt avstånd, ifrån det som vi i vår värld kallar för ateism. Även om Einstein också tog avstånd ifrån tanken om en personlig gud, men ändå talade om en förståelse om en gud som ett övernaturligt intellekt, så var han väldigt noga med att ta avstånd ifrån den här strikta, svartvita övertygelsen där man säger Gud finns inte till. Lägg märke till hur han uttrycker sig när han fick frågan om ateism. I ljuset av en sådan harmoni som finns i kosmos, eller en sådan harmoni i kosmos som jag med mitt begränsade mänskliga sinne kan erinra, så finns det fortfarande människor som säger att det inte finns någon Gud. Och det gör mig verkligen arg när de citerar mig för att stödja sådana åsikter. Hänger ni med på hur han uttrycker sig? Einstein levde i en tid då det var en stor debatt emellan det man kallade vetenskap och tro, vilket idag inte längre finns på samma sätt. För alla har sällat sig tillsammans med det som Einstein var en pionjär inom, om att ha en mer ödmjuk hållning och inte strikt kunna säga nej, jag kan faktiskt inte bevisa att Gud inte finns där. De frågade honom, men vad är du då? Är du agnostiker? Einstein svarar, du kan kalla mig agnostiker, men jag delar inte ateismens korstågsanda, vars glöd främst beror på en smärtsam frigörelse från religiös indoktrinering de fått i ungdomen. Han var väldigt insatt i vad som driver många människor i deras väldigt strikta övertygelse om att det finns ingen Gud. Och han säger, jag föredrar en attityd av ödmjukhet som motsvarar det svaga i vår intellektuella förståelse av naturen och vårt eget väsen. Vad Einstein enkelt säger är, vi kan inte veta. Vetenskapen hävdar inte att den bevisar Guds icke-existens. Det är väldigt svårt att hitta någon som hävdar att vetenskapen är ett bevis för att Gud inte finns. Tvärtom finns det många vetenskapsmän som kan kombinera sin övertygelse om att Gud finns till och sin övertygelse om att vetenskapen lär oss mer om den värld vi befinner oss i, vilka vi är och vår existens. Och lägg till det, att vetenskapen faktiskt lär oss mer om den Gud vi kan vara övertygade om finns till. Einstein, jag tror att han var en väldigt smart person. Jag tror han var väldigt intelligent. Och jag tror att det är därför han uttrycker sig på det här sättet. Bibeln säger i psalm 14, dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och innan vi hoppar till och säger, vad hemskt, hur kan Gud säga så? Så låt oss läsa vidare. Herren blickar ner ifrån himmelen på människors barn för att se om det finns någon vad? Förståndig. Någon som söker Gud. Nu Bibeln ställer sig på samma tanke, följer samma linje som den som Albert Einstein följde. Och det var det, att det förnuftiga, det förståndiga är inte att säga det finns ingen Gud, som en ateist typiskt skulle göra. Utan det är oklokt att säga så. Varför? Jo, för vetande och tro är mycket mer komplext än vad du och jag försöker få det eller mycket mer komplext än den enkla övertygelse som du och jag ofta har. Det bästa vi kan säga är jag är övertygad om. Du kan mycket väl säga, Dan, på grund av A, B, C och D så tror jag att det inte finns någon Gud. Det får du jättegärna göra. Jag vill inte kritisera dig för en sån tro. Men det som jag idag vill lyfta fram är att jag får väldigt svårt om du kommer fram till mig och säger: Dan, på grund av A, B, C och D så är det ett bevis på att jag vet att Gud inte finns där. Hänger ni med på vad jag försöker säga? Det klokaste vi kan göra är att säga: jag tror det finns någon där ute. Låt oss ta reda på vem det är. Det tycks finnas något mer än bara det vi kan uppleva direkt med våra fysiska sinnen. Det näst mest kloka som vi kan göra som människor är att säga: ja, jag tror inte att det finns en Gud. Men lägg märke till att vi är fortfarande i din tro på att Gud inte finns och i min tro på att han finns där, så är vi fortfarande båda två troende. Jag säger det igen. Vi är fortfarande båda två troende. Precis som Albert Einstein var troende. Precis som de här tusentals forskarna, vågar jag lägga till, var troende. De kanske inte tror på samma Gud som jag tror på. Men de tror i den bemärkelsen av övertygelse. Av att observera den värld vi befinner oss i. Och deduktivt dra slutsatser om att saker och ting bör vara så som det är. Så som det tycks vara. Jag vill avsluta med den texten igen. Dårarna säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Det här är inte Gud som på något sätt smutskastar människor som valt att inte tro på honom. Utan jag tror att han enkelt bara beskriver att det förnuftiga är att säga att man valt att vara övertygad om att Gud kanske inte finns där. Precis som jag har valt att vara övertygad om att Gud finns där. Jag tror, som jag har sagt under den här kvällen flera gånger, att det finns förnuftiga orsaker till att tro på att Gud finns. Och imorgon kväll så kommer jag dela med mig av 3 av de förnuftiga orsaker som hjälpt mig till en övertygelse om att Gud tycks finnas där. Imorgon kommer vi tänka. Vi kommer använda våra hjärnor. Så se till att du har druckit mycket vatten. Att du utvilar efter dagen. Och ta med din vän. Och så blir vi mer människor som kan tänka tillsammans här imorgon kväll. Men ikväll så vill jag att du ska ta med dig den här enkla budskapet. Om tro och vetande. Frågan ikväll är tro inbillning eller önsketänkande? Bibelns svar är i alla fall: nej. Det är inget av det. Vetenskapens svar är: nej. Bibelns tro, den är förnuftig. Den baserar sig på orsaker som talar till vårt förnuft. Intelligenta, förnuftiga orsaker. Som du och jag kan säga: på grund av det och det så tror jag att så här är det. Jag jobbade som ingenjör på Volvo för drygt 10 år sedan. Som systemutvecklare, vi byggde bilar. Jag trivdes jättemycket med det. Jag sökte... Jag sökte en plats i den värld som vi befinner oss i. Jag trodde att jag hade funnit det i en karriär som var väldigt meningsfull för mig. Och under den tiden som jag satt där på mitt kontor, framför datorn, under de månader som gick när jag tänkte att nu har jag nått målet, så slog det mig plötsligt att det känns som någonting saknas i mitt liv. Det känns som att det behövs något mer. Vad kan det vara? Och jag hade varit där förut. Jag hade varit bäst på fotbollsplanen. Jag hade varit bäst i skolan. Jag hade varit bäst på dansgolvet. Där jag har en bakgrund som som breakdancer och hiphoppare. Och jag minns hur jag kom in på dansgolven. Och hur runt mig och min syster så delades dansgolvet. Människor gjorde en ring runt oss. För de visste att här kommer Dan och hans syster som är duktiga. Låt oss ge plats för dem. Som ett tecken på respekt. Och jag minns hur min stolthet gjorde att jag nästan gick så som jag inte fick gå som hiphoppare. Så här. För jag måste gå så här. Men jag hade en identitet. Det var det här som var jag. Men jag minns hur musiken stängdes av. Jag minns hur jag kom hem från fotbollsplanen. Jag minns hur jag inte längre var bland mina klasskamrater som upplyfte mig till skyarna för hur duktig jag var på matematik. Jag minns hur jag satt där på Volvo också. Och kände att jag borde ju ha det som jag sökt efter. Men när jag kom hem och funderade på mitt liv. Musiken tystnade. Vännerna lyfte inte upp mig längre. Pengarna kanske inte var där. Så upplevde jag att någonting saknades. Någonting mer behövdes i min tillvaro. Det är ungefär som att jaga någonting som du inte riktigt kan greppa. Någon här inne som försökt att fånga vinden någon gång. Vinden tycks vara där någonstans och du liksom försöker fånga den. Tänk dig att du försöker jaga efter vinden och den flyger iväg någonstans. Du springer dit efter och försöker ta den. Kanske någon här inne har en erfarenhet av att titta på en tv-serie. Du ser hela säsong ett och efter varje episod så känner du att jag måste se nästa. Och jag måste se nästa. Och när det slutar så måste du se nästa. Och säsong ett är slut och du längtar till nästa år då säsong två kommer ut, eller hur? Och jag måste se nästa och nästa och nästa. Du trodde att du skulle få det från den episoden eller den episoden. Men det går inte. Tänk dig att det var inte bara din erfarenhet när du såg en tv-serie utan det här var din upplevelse i livet. Att du sökte någonting hela tiden. Du trodde att du fick det. Det här var syftet. Bäst på fotboll. Bäst i skolan. Bäst på jobbet. Bäst i vad det nu är för någonting. Mest pengar. Snyggast kläder. Finast bil. Snyggast flickvän. Snyggast pojkvän. Att det på något sätt ska identifiera vem du är. Och så var det för mig. Och jag öppnade den här boken. Och det första som jag slogs av var hur förnuftigt och intelligent den här boken beskriver vår värld och vår existens. Även om Bibelns syfte inte är att förklara de fysiska, kemiska, grundläggande detaljerna i allting som finns runt omkring oss. Så finns här i en förkunskap utav den värld vi befinner oss i. Som jag vill dela med mig av imorgon. Men än mer än det. Jag fann här i inte bara en övertygelse om att det måste finnas en Gud. Utan jag fann här i något än mer viktigt. Att du och jag som människa, vi kan ha en verklig, levande relation med den här guden. En gud som inte bara är långt där ute någonstans, som en planet som svävar runt. Utan en gud som valt att komma nära mig som människa. Och ge mig en upplevelse, en vägledning i min värld. Där jag kan tala med Gud precis som jag talar med min fru. Där jag kan höra Guds röst med samma övertygelse som jag hör min frus röst. Jag fann en vän. En vän i den betydelsen av vad ordet betyder, en vän. En tro, en tillit på att det är en Gud som finns där ute också vill mitt bästa. Under de här kvällarna som ligger framför oss så vill jag dela med mig mer om vad det var jag fann i den här boken. Vad det var jag fann i den kristna tron, i Bibelns världsbild, i Bibelns religion. Jag hoppas att du tillsammans med dina vänner som inte är här ikväll kanske kan komma och ta del av vad vi som människor kan ha för erfarenhet med Bibelns Gud. Min fru kommer sjunga en sång. En sång som beskriver vad Bibelns Gud kan göra med oss som människor. En förvandling. En förändring. Där jag kan uppleva att jag blir en helt annan människa än vad jag var för 10 år sedan. Att jag kan bli med Bibelns ord på nytt född. Att det känns som att jag föds igen som människa. En förändring, en förvandling. Som jag endast kan förklara med mitt kritiska tänkande. Endast kan förklara med ett övernaturligt ingripande i mitt liv där jag var för 10 år sedan.